det här med helger och sådana saker är lite knepigt på ett sätt, kan man säga. Jag tillhör en gammal frikyrkotradition personligen. Tredje generationen frikyrklig och kommer från en bakgrund där man alltså inte firar liksom så mycket kyrkoår och sådär egentligen. Ja, jul firar man väl även på min tid, men på något sätt så var det inte ordentligt det här att man skulle fira kyrkoårets dagar. Sen hamnade jag på en internatskola för missionärsbarn i Indien som drevs av Svenska kyrkans mission. Man följde kyrkoåret väldigt ordentligt, alltså läste texterna och så. Och sen har jag jobbat i ett sammanhang i Indien med en annan frikyrka som man inte firar någonting alls på, knappt ens någonting. Det är som inte hedniskt att fira dagar. Och så är vi i Sverige igen här och har firat jul med stor glädje. Ja, det är inte så här enkelt. I morse när vi åt frukost så läste min fru nyheterna på sin dator. Och där stod det att Japan och Sverige är världens minst kristna länder idag. Och det kanske märks på ett sätt. Vi firar inte så mycket kanske just kristna saker längre. Vi firar jul, men då är det ofta det här med julshoppingen och reor och sådana saker. Och kanske också själva festligheten och familjen och sånt. Och det är härligt. Men just det här med att på något sätt känna att Gud och människan möts i ett kyrkoår, i gudstjänster, i församlingens firande av helger är kanske något vi behöver återuppväcka i vårt land. Även vi som då är ingrodda frikyrkomänniskor. Den här helgen är lite knepig därför att vi har julafton som inte är en helga egentligen, men som ändå firar väldigt stort i vårt land här. Det var på onsdagen, eller hur? Med julklappar och julgran och sånt. Och så var det torsdag, då var det juldagen. Det var inte heller. Ligger jag fel? Jaha, det var onsdag. Jag ser vad svårt det är, va? Torsdag var julafton. Och fredag var juldagen. En vanlig fredag. Så då var helgdag. Och ledigt och så. Och lördag var också en helgdag faktiskt igår. Då det var annan dagen. En röd dag i almanackan fast det var en lördag. Och då är det då martyrernas dag. Juldagen är ju Jesu födelse. Och idag är det första söndagen efter jul. Och det är söndag helt plötsligt igen. Och då samlas vi i kyrkan. Och idag är det Guds barn som är temat i kyrkoåret. Och jag tänkte när jag gick och promenerade här häromdagen och funderade på det här. Jag blev ombedd då för ett par år sedan att predika idag. Kanske vore idén då att vi knyter ihop de här helgerna lite grann. Och tänker lite grann kring de här temana som finns med i kyrkoåret den här helgen. Juldagen med Jesu födelse. Annan dagen med martyrerna och Stefanos. Och idag söndag efter jul då med hela Guds barn. Och det jag tänker göra nu i all enkelhet här. Att få med lite olika vinklingar på det här. Att vi här på jorden tillhör ett annat rike. Guds rike. Den första texten då som jag ska läsa. Den finns i alltså juldagstexten. Den finns i Jesaja kapitel 9. En väldigt känd text som vi läser varje jul. Jag ska läsa några verser därifrån början av kapitel 9 i Jesaja. Men först ska jag be en kort bön. Tack Herre för att vi får samlas här på den här dagen och fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du kom hit till jorden och att vi får tillhöra dig här på jorden och se fram emot ditt rike med glädje. Med sina bibelordet, jag ber den här stunden. Amen. Men natten ska vika där ångest nu råder. Ett folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Du gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldigt lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsfurste. Väldet ska bli stort, fridens välsignelse utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Jesaja är ju den stora visionären av profeterna. Som ser väldigt långt och väldigt brett. Och väldigt drabbande, får man säga. Och ett stort tema som går igen gång på gång i hela Jesaja-boken är det här med dom och frälsning. Och både domen och frälsning ses egentligen ur två perspektiv. Dels ett historiskt perspektiv, det som händer då just då under Jesajas tid och strax efter. Med riken av länder och folk, och så kommer småningom då det babyloniska fångenskapen och återkomsten och allt det här. Men det finns också ett större perspektiv, ett längre perspektiv, och det är det slutperspektivet. Den längre framtiden om den yttersta domen och Guds slutliga frälsning. Och de här temana går igen på något sätt gång på gång genom Jesaja-boken och vävs ihop på ett sätt som är nästan lite hisnande, tycker jag, som då läser mycket Jesaja. Och det är det vi får smaka lite på den här texten också. Om man ser på Jesaja från vårt perspektiv då, vi som lever kanske i slutet av tiden på något sätt, mer han gjorde i alla fall. Så finns det ett tema om folket, resten, de som överlever domen, som samlas i Sion, det nya Jerusalem, Guds folk, bestående av alla trogna, alla trofasta, alla som håller ut, både judar och hedningar. Och det är de som då på något sätt ska vara folket i Guds rike, det eviga fredsriket. Ett rike som är av annat slag, med hälsa och läkedom, med fred mellan folk och människor, med stora skördar, dignande fruktträd, inga krig, ingen sjukdom, ingen död, ingen synd, bara rättvisa och rättfärdighet. Den nya himlen och den nya jorden med Guds folk. Ett nytt paradis, ett större paradis, ett bättre paradis än det ursprungliga, som drabbades av synd och död och elände. Det är en bild som Jesaja målar upp. Och den bilden som också ekar igen då i Nya testamentet och inte minst i Uppenbarelsebokens slutkapitel. Då den stora Guds plan knyts ihop i änden. Och det är det sammanhanget när texten kommer in om juldagens budskap om barnet som föds, sonen som är given. Och han kommer och med förändring, förvandling. Den här Jesaja-texten handlar ju om natt som blir gryning. Mörker som blir ljus. Hopplöshet som fylls av hopp. Sorg som byts i glädje. Förtryck som förbyts i frihet. Krig som förbyts i fred. Därför då? Därför barnet har fötts. Därför att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Gud med oss, Immanuel. Och han är väldig Gud, evig fader, frids förste. Och han är också kungen, kungen i Guds rike. Den rättfärdige kungen. Och det är Guds lidelsefulla kärlek, Guds lidelsefulla trofasthet som ska bringa den här planen i fullbordan en gång. Jag har blivit ganska berörd egentligen av den här, nu försvann den här dörren som stod här före mötet här. Vi har haft en ganska intressant serie med adventsgudstjänster tycker jag här i Centrumkyrkan i år. Och den här dörren som stod här då under 4 söndagar, en stängd dörr, fick symbolisera på något sätt det här att alltså det öppnas för kungen som kommer. Och den tredje söndagen en vänt så öppnades dörren faktiskt redan då. Och det blir så fruktansvärt starkt den här symboliken. Vad hittar vi innanför dörren? Jo, vi hittar en krumpa naturligtvis. Men vad ligger i klubban? Ja, inte en baby. Inte en kungakrona. Utan en törnekrona. För Guds rike är ett annat slag. Vår kung är ett annat slag. I alla fall i nuläget. Och det är det som binder ihop då egentligen juldagens kung, den annorlunda kungen, den törnekrönte kungen. Han som kom som ett baby men dog som en martyr. Så binder samman det temat med annandagens martyrtema är just törnekronan, kransen. Vet ni att namnet Stefanos, han som var huvudpersonen i den text som Birger läste, betyder krans, segerkrans, krona. Alltså, törnekronan är en segerkrona för den som består är trogen. Om vi ska gå över på den texten tänkte jag igen här, som då är gårdagens text, som handlar om det som Birger läste här. I den texten möter vi 3 män faktiskt, som tänkte på det. Själva huvudpersonen är ju Stefanos själv då, han som är en av de 7. Det var så att församlingen i Jerusalem hade sin första kris lite tidigare. Så det blev liksom lite strul över det här med vilka som hade förmånen i församlingen inte. Och det var en grupp som kände sig förbigångna. Och det var de som då tillhörde de grekisktalande i församlingen. Och då löste man med en helig andes hjälp den krisen genom att utse en grupp män, 7 män. Som alla var fyllda av helig ande och särskild vishet. För att bli liksom medhjälpare till apostlarna i att ta hand om själva servicen i församlingen. Och det märkliga med de 7 är att de alla bär grekiska namn. Alltså de var grekisktalande med all sannolikhet och tillhör den här grekisktalande gruppen. Och en av dem var Stefanos. Han blev inte så gammal, den gamla stackaren, men då han var ju full av vishet. Och han var frimodig och vittnade om Jesus ända till dess han stenades. Han fick bära martyrkronan, martyrkransen, segerkransen. Den andra namnet här, andra som nämns och inte berättas om lite grann, är ju Filippos. Han som sen kom till Samarien. Han var också en av de sju. Också han bär grekiskt namn. Också han var fylld av vishet och helig ande när han valdes. Och den tredje mannen som nämns här är ju Saul, som sen vi vet också kallas Paulus. Han som andas hat och mordlust. Han som är förföljaren. Han som är med på den när Stefanos stenas, men också i förföljelse kommer efter Stefans död. Och där undrar jag så här, vad kan de här tre ha haft gemensamt, tänkte jag på när jag gick här runt herrgårdsparken den här dagen. Och det finns en ledtråd som jag kanske, nu bara spekulerar jag lite grann här, men det finns en ledtråd faktiskt i apostelgärningarna som kanske visar lite grann hur det hänger ihop. Och det är så här att de som var emot Stefanos, de som angrep honom och de som låg bakom hans martyrskap var i första hand en grupp som tillhörde en synagoga i Jerusalem. Det frigivnas synagoga. Det står så här i kapitel 6. Då uppträdde några medlemmar från den... jag kan inte se vad det står här, men jag ska försöka. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallas det frigivnas. Det hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien. Och började diskutera med Stefanos, men det kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i hans son. Alltså, det fanns en synagoga i Jerusalem som kallade frigivnas och bestod av utlandsjudar. Och de var mest fanatiska, mest aggressiva av alla emot den kristna församlingen just då. Vi vet att Paulus kom ifrån Tarsus i Kilikien, som nämns här. Och vi kan anta att den här synagogan, det frigivnas, nu är namnet inte så konstigt som det kan låta, men det var ju så här att i Romarriket fanns det väldigt många frigivna slavar. Alltså folk blev slavar i krig och i olika sammanhang. Men romarna sen tyckte att folk skötte sig väldigt bra, då blev de frigivna. Och vi vet ju att Paulus var romersk medborgare, så att pappa hade blivit frigiven tidigare. Så det är inte så konstigt om Paulus också var med i den här synagogan, det frigivnas. Alltså det var ett namn för utlandsjudar som kom till Jerusalem. Antagligen ganska radikaliserade, som man säger idag, alltså fanatiska judar som lämnar sina länder för att komma till Jerusalem. Och där gav de ihop sig i en aggressiv synagoga för att visa Guds rike, judar, Och det var där det blev krasch, kollision med församlingen och Stefanos. Och Stefanos dog. Och Paulus var med och hejade på. Men det är inte längre förrän även Paulus fick möta Jesus och blev förvandlad. Även han som andades hot och hat och mordlust blev förvandlad av budskapet. Och den här händelsen, martyrskapet, blev ju faktiskt början till en väckelse, den första väckelsen utanför Jerusalem. Det blev också början till att evangeliet spreds utanför Jerusalem. Alltså det var helt avgörande för församlingens historia att församlingen skingrades. Det var alltså avgörande för Guds rikes expansion att församlingen fick uppleva förföljelse. Alltså det som såldes då, vetekornet som såldes, inte bara med Jesus som uppstod till frälsning för många, men också genom att Stefanos dödades, blev till frälsning för många. Hans död blev evangeliets seger. Och det som är hemligheten med en lidande kung, en lidande gud, en gud som vill dö, är att det bär frukt i nästa led, även i församlingen. Vi är så försiktigt rädda inom kristenheten idag för just förföljelse och lidande. Vi har ju så lite av det i Sverige egentligen. Och vi vill inte ha det. Det är ingen som vill ha lidande förföljelse. Men det finns en hemlighet med martyrskapet. Och det är att det är en jordmån för evangeliet. Det var det då och det är det idag. Martyrskap leder till väckelse ofta. Filippos är ju en mycket märklig man. Han har ju ett huvudkapitel här, kapitel 8 i Apostlagärningarna, med två berättelser som är helt magnifika. Det är sådana här som vi har läst idag med väckelsen i Samaria. Hur den här mannen från Jerusalem, den här utlandsjuden Filippos, en av de sju, sprids genom förföljelsen och hamnar i Samarien och blir en evangelist, en gudabegåvad evangelist. Det är första gången vi hör om evangeliet utanför Judén. Sen nästa berättelse om Filippos, samma kapitel, är ju den här med hovmannen som blir frälst. Han var från Etiopien. Han har varit i Jerusalem och filat och på väg hem igen och möter Filippos på vägen. Och det är Jesaja som man läser om den lidande tjänaren, Gud som dör. Som gör att hovmannen, han som inte fick vara med i Guds rike på den tiden. Han var snöpt, han var kastrerad, evnuck. Han var utlänning från Afrika och hade ingen plats i det gamla förbundets gudsrike. Men han blir genom den här förföljelsen och Filippos arbete blir den första som får komma med utifrån det här gudsriket, gudsfolket. Han blir en symbol för alla folk som ska tillhöra Guds rike. Och Paulus sen så småningom när han möter Jesus så blir han ju han den här fanatiske farisén, en skriftlärde som säkerligen var fruktansvärt radikaliserad. Han säger själv att han var fanatisk av alla. Han blir också den största tjänaren av alla. Som bär evangeliet vidare utifrån då ursprunget i Palestina ut i den stora vida världen. Med sin kunskap, sin passion och sin kallelse. Och han blir den som skriver de här breven som är då mat för församlingen genom årtusendena. Dagens tema, söndagen efter jul, är Guds barn. Och det är en text som jag tycker hör ihop med det väldigt väl. Jag vill läsa några verser ifrån Johannes 1. Jag läser från vers 6 där. Det är kända verser, 6 till och med 13. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes, att Johannes döparen. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Alltså det är tron på Jesus. Hans namn, hans kraft, hans frälsning som då gör oss till Guds barn. Vi föds på nytt, vi föds av Gud, vi föds av Guds ande. Vi förs in i Guds rike. Och det är själva kriteriet. Det gäller ju alla, judar som greker. Och det är vi som är den här Guds folket. Vi som tror på Jesus. Vi som följer honom. Och jag tror att det jag vill sluta med idag egentligen är det här att vi lever ju i en väldigt knepig värld, det vet ju alla. Det är en värld som är fruktansvärt vacker på många sätt. Och vi kan ju se det mer än någonsin, vi som har tv, det har till och med jag numera. Och se naturprogram och se liksom, att det är en fruktansvärt vacker värld som Gud har skapat. Men samtidigt är det ju en fallen värld full av stormar och jordbävningar och översvämningar och hungersnöd och flyktingar och krig och mord och elände och orättfärdighet. Vi tänker ända på orättfärdigheten och vi lever ju och ser mycket av det i vår tid, det är inte det. Det är en fallen värld, en skadad värld, en värld som är den vi lever i som människor, men även som Guds folk. Och det är en värld som skildras gång på gång i Bibeln. Det är det Jesaja beskriver, det här med mörkret, det här med förtrycket, det här med krigen, det här med vapnen och med hungersnöd. Det är det som också han levde i. Men budskapet till oss är ju att den världen är en värld som kommer att förändras, gå under, förvandlas. Därför att mörkret kommer att bli ljus. Natten förbyts i morgon. Krig förbyts i fred. Förtryck förbyts i frihet. Sjukdom förbyts i hälsa. Död förbyts i evigt liv. Hungersnöd och svårigheter förbyts i överflöd och glädje. Tomhet och ensam förbyts i Guds närvaro och enhet i gemenskap. Varför då? Jo, därför att Gud har kommit in i världen med Jesus. Ty ett barn blir oss fött. Och det är det barnet som är vår frälsare, vår kung, redan nu. Vi ser det på ett sätt i våra liv, vi ser det i vår församling, vi ser det i vår verksamhet, vi ser det i Guds folk och så. Men vi ser det inte fullt ut. Men vi vet att det är ett faktum. Vi har ju fått facit på något sätt i de här texterna. Vi har ju fått facit i det här i vår tro på Jesus, den stora segerförsta från Golgata. Vi vet att han kommer tillbaka en gång i härlighet. Och då har inte en martyrkrona i första hand, då har en kungakrona på sig. Då kommer han inte som ett barn, han kommer som domare och frälsare. Och vi då, som tror på honom redan nu, vi är med på hans sida redan nu. Och vi får vara med i den kampen här i vår tid. Och stå på rätt sida redan innan det blir ett faktum, allt det här som kommer att komma. Och det är det som är det hemligheten med att vara Guds barn i tiden. Att kunna se liksom hela bilden på något sätt. Vi har det större perspektivet, för vi har ju fått facit redan. Och så tycker jag att de här tre personerna, de här tre utlandsjudarna ändå kan vara lite uppmuntrande för oss. De här tre, även Paulus blev martyr så småningom. Han blev halshuggen i Rom med all sannolikhet 30 år senare. Filippos vet vi inte vad han tog vägen riktigt. Han blev gammal, men han blev kanske inte martyr. Men Stefan stod redan här i vår text. Alltså på något sätt, de här tre personerna, Stefanos, han som var full av helig ande, full av tro och också stod för sin tro ända in i döden. Det är ju ett föredöme för oss, eller hur? Som Guds folk idag. Filippos, han som också var full av tro och helig ande. En glödande, en evangelist som såg längre än sina begränsningar. Så såg att även samarierna behövde evangelium. Så såg att även Etiopien, den här stackaren, behövde bli frälst. Han är ett föredöme för oss genom sin hängivenhet, sin öppenhet, sin entusiasm och sin relationsiver. Men även Paulus, som här är en förföljare, som alltså här är en ful kille, blir ju ändå en annan person när han möter Jesus. Han blir förvandlad. Och den förvandlingen blir ju ett vittnesbörd för oss. Att vi kan se att även den värsta fienden, den värsta radikala mördaren, kan bli förvandlad av evangeliets kraft. Och bli ett Guds barn. Och bli ett redskap för Gud, som Paulus blev. På ett alldeles unikt sätt. Och ju hans fanatism på något sätt, som blev ändå en slags resurs sen när han blev en Herrens tjänare. Hans frimodighet, hans målmedvetenhet, hans skolning, hans teologi, hans studie, allt det här använde Gud sen på ett underbart sätt för att föra evangeliet vidare och låta församlingen växa. Så min bön är att vi här i vår lilla församling och i våra sammanhang ska få inspireras av de här tre grabbarna i våra texter. Att vi som Guds folk får hitta våra nischer, våra tjänster, så att vi får vara med och se Guds riket växa och bära frukt. Här är min bön här dagen, att vi ska få uppleva mer av din härlighet. Att den bild som vi har av dig blir större. Att du som frälsare blir mäktigare för oss. Föröka vår tro, Herre. Föröka vår passion för dig och ditt rike. Föröka vår vishet, vårt engagemang, jag ber. Välsigna oss av församlingen här. Det här tiden vi framför här. Ge oss visioner, ge oss uthållighet, ge oss frimodighet och tålamod, jag ber. I Jesu namn. Amen.